Det här är ju en podd där vi plockar fram guldkornen vad gäller film och streaming.
Ja, och guldkornen i veckans nyhetsflöde också förstås.
Det är en form av serviceuppdrag. Vi står till er tjänst.
Vi silar i mediegyttjan för att hitta just de guldkorn som vi presenterar här.
Det är vi som gör the dirty job helt enkelt.
I dagens avsnitt så kommer vi att prata om Avatar, Zoe Saldana, Coppola, The Last of Us och filmtrender.
Och så kommer vi med en hel del tips på veckans bästa förstås.
Jag heter Fredrik Gillebrand.
Och jag heter Stefan Bäckström Fogt.
Välkommen till veckans bästa.
Ja, jag tänkte vi kunde börja med det här som är på allas läppar just för tillfället. För när ni lyssnar på det här så har ju episod 4 utav The Last of Us redan släppts. Mm. Men låt oss stanna lite vid episod 3. För det var ju en form av game changer får man ju säga.
Ja.
Redan det första avsnittet av The Last of Us var HBOs mest sedda serie efter House of the Dragon när det släpptes. Men det hade ungefär hälften så många tittare som House of the Dragon. 4,7 miljoner att jämföra med 9,4. Men sen dess så har de två serierna gått åt helt skilda håll. Medan House of the Dragon tappade allt fler tittare under säsongens gång så har The Last of Us gjort den största tillväxten i HBOs historia.
Mm.
Avsnitt 3 blev ju en jättesnackis och hyllades överallt och kallades för bästa tv-avsnitt som kommer att visas i år eller det mest rörande och förkrossande timmen i tvns historia och så vidare. Mm. Det var ganska många lovord.
Det var, fanns på, liksom ingen hejd på superlativen där.
Det var lite väl mycket också.
Men det är ju tidens tand. Det är ju precis så det är. Man måste hypa, superhypa allt liksom.
Ja. Men det var inte alla som gillade det här. För på IMDb då, alltså en av världens ledande filmsajter, har filmen belönats med inte mindre än 50 000 tior, alltså högsta betyg då. Mm. Men också då 27 000 har belönat filmen med en etta, alltså lägsta betyg. Och då undrar man ju hur det kommer sig liksom.
Ja.
Och det är ju förstås fråga om en samordnad kampanj mot avsnittet. Och det här händer ibland. Liksom. Det är inte första gången. Men det är alltså så här att tv-spelet är ju ansett som ett av de bästa spelen i spelhistorien egentligen. Och har en väldigt stark fanbase. Och avsnitt 3 var ju en avstickare från huvudberättelsen. Och liksom var ju ingenting som var med i spelet.
Nej.
Så kritikerna kallar det alltså för en filler, alltså utfyllnad och en snoozefest.
Oh.
Det är bra ord det där, snoozefest.
Snoozefest är faktiskt jäkligt bra.
Ja, de ville ju liksom att berättelsen skulle ju liksom ägnas åt huvudkaraktärerna istället.
Ja, okej.
Det var ett väldigt bra avsnitt.
Det var ju klockrent liksom. Det var det.
Ja, en sak är säker i alla fall. The Last of Us engagerar och kommer att fortsätta att växa. Och vi kommer prata mer om den säkert.
Ja, absolut.
Jag har precis avslutat säsong 2 av The White Lotus. Jag var lite sen på den. Jag tror du var lite tidigare än vad jag var med. Du var med vid, liksom, när det släpptes, va?
Ja, absolut.
Vad tyckte du?
Nej, jag tycker tvåan är bättre än ettan. Alltså, jag är väldigt underhållen av tvåan, måste jag säga.
Ja.
Jag är faktiskt ganska markant bättre till och med än säsong 1, om jag ska välja.
Mm. Ja, det var ju den här huvudintrigen då mellan de här två paren egentligen, eller vet inte vilken man ska kalla det, men den var ju väldigt engagerande får man säga.
Ja, precis, och så tyckte det var roligt de där tre generationerna som var ute på en resa och så går allt åt helvete och ena visar sig vara liksom mindre sympatisk än den andra, men, men det är väl en enda, om man, det är väl också en av de få karaktärerna som man liksom har, vad ska man säga, har äkta sympati med också, den där sonen i det.
Mm. Ja, det är ju rika, vita människor som åker på semester till en lyxort och mår jättedåligt helt enkelt. Det är det som är konceptet där.
Ja.
Har du sett SNLs parodi?
Alltså Saturday Night Lives? Nej.
Ja, precis. Nej. Den heter ju The Black Lotus. Jag tänkte vi kunde lyssna lite grann på den.
Ja, låt oss göra det.
These two ladies are going to be visiting me over the next couple days, so if you just go ahead and give them a key.
Oh, yes, sir.
Hey, William! Mm-hmm. Give these whores a spare key to the room.
Could you please talk a little quieter?
Oh, okay, look, William, see this man right here? He didn't come with nobody, so he wants these hoes to come and go as they please. Everybody, treat these hoes like they're regular people.
Sir, you do realize that giving them a key allows them to charge anything they want to the room?
Yes, it's fine. It's fine.
Oh, it's fine. Oh, okay, so you rich then.
8 wealthy tourists, 1 luxury hotel, and a staff who has no time for this nonsense.
Good afternoon, sir. Will your friend be joining us, or is he still upstairs f***ing your wife?
Ja, det tillhör ju White Lotus-konceptet att man inleder det första avsnittet med att ett lik flyter upp i vattnet. Och så avslöjas det i slutet av sista avsnittet vem av huvudpersonerna som det var. Mm. Men nu vet jag faktiskt inte om det håller framöver.
Vad menar du då? Varför då?
Jag menar att skådespelaren till den karaktär som dog nu i säsong 2 kräver ju att få vara med i säsong 3 också.
Ja, men det vore ju lite märkligt. Alltså, skulle de göra en sån här Bobby Ewing då, eller?
Ja, då,
alltså som dör och kommer tillbaka, eller?
Ja, precis. Nej, det kan ju inte gå liksom. De bryter ju förtroendeavtalet om tittarna, va?
Ja, jo. Men alltså, när jag kollar nu så är den enda skådespelaren som står listad för säsong 3 är ju den som dör i säsong 2. Så att det verkar ju ändå som att Mike White är öppen för idén om någon form av liksom återuppstående. Så här. Hur ska han lösa det då?
Men å andra sidan så dör ju folk lite överallt nu i filmen nu för tiden. Och kommer tillbaka, liksom, återuppstår och så vidare. Liksom.
Ja, det är ju inte något stort problem i och för sig. Alltså, i Marvel-filmer och så är det ju ganska enkelt liksom, att dö och återuppstå.
Ja, precis. Multiverse och prequels etc. Liksom. Folk dör uppstår i parti och minut nu för tiden. Ingenting är någonsin över, så att säga.
Så det du menar är att White Lotus säsong 3 kommer att utspelas i ett parallellt universum?
Och är en prequel.
Jag får se.
Behind me, but the dreams came back. I was up all night. I can't eat. I can't sleep.
What's wrong?
It haunts me.
Nothing?
Oh, Stephen, not this again.
I forgot about it for years, but then I remembered that Avatar, the giant international blockbuster, use the papyrus font as its logo.
Avatar, the movie from like 9 years ago?
Yeah, he just highlighted Avatar, he clicked the drop-down menu, and then he just randomly selected papyrus, like a thoughtless child just wandering by a garden, just yanking leaves along the way.
Det var ju inte bara Ryan Gosling i Saturday Night Live som skämtade om uppföljaren till Avatar. Just innan jul så berättade ju Edie Falco, som spelade en general i filmen, att hon blev överraskad när hon hörde att den inte hade haft premiären. Hon trodde att den hade gått upp för flera år sedan och floppat. Den har ju legat så länge på hyllorna där. Eller på
ja,
hyllan
bra.
Där.
Hon spelade in den för typ 5 år sedan. Eller?
Ja. Ja, precis.
Ja. Ja, Cameron fick ju också oss box office-seare att tvivla. För han gick ut i media och sa att det måste dra in minst $2 miljarder för att gå med vinst. Och är verkligen så många fortfarande lockade av det här konceptet? Inte trodde jag det i alla fall. Så, och det var ju många med mig som var skeptiska till att det skulle bli en sån succé. Men nu står vi där som idioter i alla fall. Avatar har passerat $2 miljarder och är därmed uppe bland modern tids mest inkomstbringande filmer.
Mm. Ja, hur tror du det kommer gå för trean då?
Den kommer att floppa hjärnan, ja, tro mig. Alltså, tänk på att du hörde det först.
Ja, så måste det ju vara.
Ja. Ja. Ja, inom kort så väntas Avatar The Way of Water, som den heter, med en pytteliten marginal passera Titanic. Faktiskt fick jag news om det, att den har gjort det här i Europa.
Jaha.
I kväll. Och då blir den alltså tidernas mest inkomstbringande film efter då Avengers Endgame och den första Avatar-filmen. Men då uppstår ett intressant läge som vi faktiskt, jag tror aldrig det har inträffat tidigare. Det skulle vara väldigt märkligt i så fall. För den 10 februari då så har Titanic nypremiär på bio.
Ja.
Och det finns ett inte helt otroligt scenario då att Titanic återupptar kampen om tredjeplatsen mot Avatar The Way of Water. Så ingenting är någonsin över, helt enkelt.
Nej, för den kommer väl också att repremiär sen då, någon gång om något år, och försöka gå förbi
Titanic.
Ja,
precis,
så
kommer de fortsätta hålla på.
Ja. Jag såg att de skulle lansera Titanic här till Valentine's Day då, som mest romantiska någonsin då.
Såklart, såklart. Ja, en sak är i alla fall säker då. James Cameron är inte fattig med tre av de fyra mest inkomstbringande filmerna genom tiderna.
Nej, det är faktiskt en helt osannolik statistik han har där, Cameron. Alltså det är ju inte så att det finns få regissörer. Nej. Men jag läste också att med Avatar The Way of the Water framgångar då, så var det också en skådespelare som slog ett rekord. Och det var ju då Zoe Saldana. Mm. Hon blev nämligen då med Avatar 2, om vi får kalla den det. Den enda skådespelare som har medverkat i fyra filmer som dragit in mer än $2 miljarder.
Mm-hmm.
Saldana har ju haft en ganska otrolig karriär egentligen, för jag tror inte att det är så där supermånga som kan säga vad hon heter om man visar upp en bild på henne. Alltså man bara går fram till någon på gatan och säger, vet du vad hon heter? Mm-hmm. Då skulle jag tippa att 9 av 10 inte kan säga hennes namn. Fast de förmodligen har sett henne på bio 4 gånger. Men hon är ju förstås också lite svår att känna igen i de där i Avatar-filmerna. Ja. Och då är hon ju helt blå, och då kan man ju inte se om det är hon eller om det är Samuel L. Jackson. Höll jag på att säga. Nej, men jag menar, det går ju inte att se vem som är vem där. Och hon har då rollen som Neytiri.
Just det.
Och i Avengers Endgame, där är hon ju lite grön då i huden och heter Gamora.
Just det.
Och det har hon ju även då i Avengers Guardians of the Galaxy. Så det finns alltså 6 filmer som har rundat $2 miljarder då. 2 Avatar-filmer, 2 Avengers-filmer, Titanic och Star Wars 7, The Force Awakens.
Just det.
Och det finns ju inget som tyder på att hennes rekord är det minsta hotat, för att hon står ju listad både i Avatar 3 och 4. Och senare i år så kommer ju även Avengers 3, där hon också är med. Och då är väl kanske frågan om hon inte blir den kvinnliga skådespelerska vars rolllista är den som är liksom, ja, highest grossing of all times.
Ja, jag står här och tänker på Scarlett Johansson.
Ja, hon är ju den enda kvinnan
som... Avengers, men inte,
ja, hon är den enda kvinnan som har dragit in mer pengar än Zoe Saldana.
Okej, och nu kommer hon att gå om.
Ja, det är kanske. Förmodligen, alltså med Avatar 3 i alla fall då. Och sen är de väl båda med då i den nya Avengers-filmen som kommer, va?
Ja.
Och vet du vilken skådespelare som är överst, som har dragit in allra flest pengar? Eller som är med i filmer som har dragit in flest pengar?
Det är väl någon i de här filmerna också då? Är det Samuel Jackson?
Ja, det är det. Ja, precis.
Ja.
Det trodde man inte när man såg honom första gången i Pulp Fiction liksom.
Nej, det slog igenom som 40-åring liksom.
Ja.
Typ.
Ja.
Ja, men det som är roligt med Avatar 2 för alla oss andra som inte är med i de här miljardfilmerna då, så kan man ju ändå tala om en blockbuster-effekt.
Mm.
För när det kommer en film av den här digniteten då, så drar den ju folk till bion. Och det är ju ett beteende som har funnits där i alla år. Men så här efter de här tuffa pandemiåren då besöken har droppat då till faktiskt en tredjedel. Det var ju, den statistiken satt ganska hårt inne. Det var ingen som ville gå ut med den.
Nej.
Men nu efteråt så vet vi det. Och då kan ju inte heller någonting längre tas för givet. Men blockbuster-effekt, den har kickat in med Avatar helt enkelt. Folk ser inte bara Avatar på bio, utan de går också på andra filmer helt enkelt. Bonusfamiljen har gått som tåget, Mästerkatten, A Man Called Otto, skräckisen Megan, om den där onda AI-dockan har ju gått fantastiskt bra då.
Ja.
Folk går och ser vilken skit som helst helt enkelt. Ja. Bara gå på bio.
Ja. Kan vi konkludera då kanske att bion är tillbaka liksom?
Ja, alltså inte riktigt kanske, för 2022 nådde biobesöken upp till kanske 2/3 utav pre-pandemisiffrorna så att säga.
Ja, okej. Okay.
Men det var ju en flygande start på 2023 då, så de kanske kan jobba ihop den här sista lilla diffen helt enkelt.
Ja. Ja, det vore ju roligt. Alltså det är väldigt kul att bion är på väg tillbaka. Jag var själv på bio idag faktiskt och såg en barnfilm. Mm. Men det finns vilken ju en mån. Jag såg folk och rövare i Kardemumma stad.
Ja, Kamomilla i
Sverige. Kamomilla stad, ja. Jag kör originalspråk, vet du, på norska.
Just. Ja.
Nej, men det är kul som sagt att bion är tillbaka. Men det finns ju då något som jag tycker är lite sorgligt är ju att folk har ju, undgår ju i allra högsta grad att se svenska filmer.
Mm.
Ja, jag som bor i Danmark har ju annars tänkt liksom att svensk film är på väg tillbaka in i elden nu med Ruben Östlund förstås då i fronten. Guldpalmer, en otrolig svit till Oscars-nomineringarna.
Mm.
Men alltså sen 2014 så har antalet biljetter som sålts till svenska filmer halverats.
Ja.
Och det är ju en väldigt, väldigt tråkig utveckling. Alltså om vi fortsätter att jämföra med 2014 då fanns det 6 svenska filmer som passerade 200 000 biobesökare. Och i toppen låg dessutom en riktig blockbuster då som sålde mer än 1 miljon biljetter. En man som heter Ove. Och i 2022 så var det bara en film som sålde mer än 200 000 biljetter. Och det var då Jag är Zlatan.
Mm.
Och om vi då återvänder då till Triangle of Sadness som ju är en internationell stor succé, så sålde den bara 160 000 biljetter i Sverige tills vidare. Jag vet inte om man kan tro att den får någon form av liksom revival här, om den nu skulle få en sweep till Oscars liksom och vinna.
Ja, det är möjligt. Alltså just Triangle of Sadness hade ju, när den hade premiär i Frankrike efter då Guldpalmsresan, då hade den, alltså den var uppe i de här nivåerna på första helgen.
Ja. Ja, det är otroligt.
Så den gick mycket bättre där än vad den har gått i Sverige.
Ja, det är skitstor i Frankrike, Östlund.
Mm.
Men det är väldigt tråkigt tycker jag, för att det är ju inte någon svår film. Det är ju en komedi liksom. Alltså, den är ju inte tung att komma igenom. Jag vet inte om folk liksom är rädda för att gå in och se någon som andra kallar ett mästerverk. Liksom. Ja, men det här är ju ett roligt mästerverk som är ytterst tillgängligt. Och det finns säkert fler filmer på listan som borde dragit mer besökare som jag inte liksom nämner här. Men i 2022 var marknadsandelen för svenska filmer under 20%. Och jämför man då med Danmark där jag bor, så, eller Tjeckien eller andra länder, så ligger ju de siffrorna på 40% och däröver. Liksom.
Mm.
Och det känns som att det liksom, jag sitter med en känsla av att förtroendet för svensk film är väldigt litet hos svenska biobesökare, tyvärr.
Mm.
Och det, har du någon gissning på vad det är som kan orsaka det här liksom, eller vad det är som, en sak är att man har ett annat tittarmönster efter pandemin, men man borde ju ändå, när man nu kommer tillbaka, så borde man kunna hitta fram då till svenska filmer.
Ja, alltså jag nu gissar jag lite grann här liksom på on the fly, men jag tänker också om det har att göra med, alltså de svenska filmer som har gått bra är ju oftast i en genre som inte ses så mycket på bio längre också. Alltså typ romantisk komedi eller de här lättsamma komedierna. Det är sånt som inte folk längre bryr sig om att se på bio. Och istället så kommer ju då filmer som UFO Sweden som hade premiär på juldagen. Det är ju en lite annan typ av film. Men jag tänkte också på den här, alltså i Sverige finns det ju, alltså vi har ju Triangle of Sadness som är ju super creddy liksom. Ja. Och sen så har man den andra som är bara publikfilm liksom, som är den här lätta som verkligen ska inte ha några andra ambitioner.
Nej.
Vad är det för filmer de ser i Danmark?
Ja, men det är ju både komedier. Nu har vi en romantisk komedi som gör väldigt bra som heter Jag älskar det här tiden, som är som en romcom helt enkelt. Ja. Sen är det mycket sån här vardagskomedi, och sen finns det då en animerad filmserie som Danmarks största komiker gör, och han drar ju ungefär 900 000 till 1 miljon varje gång det kommer en ny film. Det är ju då var tredje år ungefär, och det här är då den sista han gör. Så att Men ja, det är ju ändå liksom Danmark som är nästan ungefär hälften antal invånare och ändå har filmer som drar en miljon.
Ja, verkligen. Och, det är anmärkningsvärt.
Och de här komedierna ligger på 200-300 000, ofta liksom.
Ja.
Och i Sverige hade vi alltså en film över 200 000 hela 2022.
Mm. Senaste filmen med över en miljon besök i Sverige var Solsidan 2017 var det. Och sen så innan det så kom ju de här 100-åringfilmerna och så var det ju Ove då, som du sa, och det var ju liksom ganska starka, tänker jag, Utvandrarna var ju sån här som kom under pandemin, va, som,
ja, just det.
Som också, jag tänker liksom att det finns ett källmaterial som är ganska starkt liksom, redan från början.
Jo, visst,
man bygger ett koncept och då lyckas de ju dra mycket folk, och den här Bonusfamiljen var väl tänkt att vara samma typ av
ja, precis, att man har liksom en
varumärke,
ja,
liksom.
Ja, precis. Men och det tycks ju funka också, även, också.
Ja, precis, i just de fallen så. Det är spännande att se vart svensk film tar vägen, för det är lite av ett vägskäl väl.
Ja, att, och nu finns det ju en elit och så finns det ju inte riktigt någon bredd, tyvärr.
Nej, exakt, precis. Ja, men sen så finns det ju en annan typ av, alltså jag sa ju att publiken var tillbaka på biograferna, och det finns faktiskt ett publiksegment som inte har hittat tillbaka än i alla fall, och det är ju lite förvånande faktiskt, den vuxna publiken, alltså de som bara vill se bra och engagerande berättelser utan superhjältar och liknande då. Mm. Alltså publiken som en gång vallfärdade till biograferna för att se Gudfadern till exempel då.
Ja.
Och den typen av film ligger ganska risigt till faktiskt, om inte publiken dyker upp snart. I det perspektivet så blir det ju extra olyckligt då när en stor produktion då, som Babylon, floppade.
Mm.
Och det är väl kanske lite upp till bevis nu i helgen då för Steven Spielbergs The Fablemans. Det är ju liksom två filmer som vi skulle, eller hur, kunna rekommendera folk att se.
Absolut.
Du har ju sett Babylon i alla fall.
Ja, visst. Visst. Nej, ja. Nej, men det finns ju väldigt mycket att säga om den, men man måste ju gå in och se den.
Alltså, såklart.
Det skulle jag verkligen rekommendera folk att göra.
Jag är jättetaggad på båda de där.
Ja. Jag tänkte att vi kan komma med våra rekommendationer från den här veckan.
Mm. Jag tänkte att jag skulle prata om ett berättargrepp. Lite luddigt här i början, men hear me out så att säga.
Mm.
För jag insåg att de här tre serierna då, som jag har följt med störst intresse på sistone, använder sig av samma grepp. Men jag kan återkomma till det.
Mm.
Jag har sett Hänsel vid vatten och Sherwood, båda på SVT. Och du såg ju första avsnittet av Hänsel vid vatten, va? Vad tyckte du om den?
Ja, jag var ju väldigt imponerad, måste jag säga. Alltså för det första, som period piece på 70-talet där, så ser den ju sjukt snygg ut. Alltså det är ju precis som man minns hela sin barndom. Och otroligt välspelad förstås. Det hade man väl kanske kunnat räkna ut när man såg rollistan. Men alltså jäklar, så var bra folk där, liksom. Och sen finns det här obehagliga, det finns någon form av liksom sug eller något sånt där som känns som något som moler.
Mm. Av, något underliggande. Något, alltså med väldigt,
ja, precis. Som är väldigt, väldigt intressant. Ja. Så att, det var väldigt höga förväntningar får man säga, men de blev ju infriade.
Mm. Ja, det är många som har pratat om Hänsel vid vatten och skrivit krönikor om 70-talets kollektiv i Norrland och hur minutiöst gestaltad den är, precis som du säger då. Mm. Och Johan Kroneman då, som rasar mot SVT och tycker att det är skandal att de bara släpper ett avsnitt i veckan. Till skillnad från alla andra, The Last of Us eller och så vidare liksom. Men det var ju skandal i alla fall. Allt är som det alltid har varit. Men det är väl bara att falla in i hyllningskören i alla fall. Mycket
absolut
bra serie. Men Sherwood har nog inte lika många hittat till än. Och det är ju faktiskt ett riktigt bra brittiskt kriminaldrama med allt vad det innebär. Och precis som i Hänsel vid vatten så tar den avstamp då i ett förflutet som ger avtryck på samtiden. Och i det här fallet så är det de enorma motsättningarna som uppstod när hela Storbritanniens gruvarbetare gick ut i strejk och vänner och grannar förvandlades till motståndare och fiender i form av strejkande och strejkvakter och svartfötter, alltså strejkbrytare.
Mm.
Och nu då 40 år senare så begås det ett mord, precis som i Hänsel vid vatten faktiskt.
Mm.
Och en rolig detalj i den här serien då är ju att liksom alltihopa är ganska realistiskt skildrat då, men i allt detta så finns ju då Sherwood med Robin Hood och alla de andra konnotationerna som det ger, liksom Sherwoodskogen. Och polisen då som utreder det här fallet hatar all exotifiering då i media. Och så sker ett mord då med pil och båge, och attentatsmannen gömmer sig då i Sherwoodskogen. Vilket är ja, en ironi som är rolig.
Ja.
Och här kommer vi till greppet. För den tredje serien då, som är The Odd One Out kan man säga, är Yellow Jackets på Sky Showtime. Och återigen så pågår det händelser i två tidsperioder då. Dels i mitten av 90-talet då historien tar sin början, och dels i nutid då. Det är ett effektivt grepp då för en berättelse om ett mysterium. I Yellow Jackets är det ett tjejfotbollslag då på college som är på väg med ett flyg till en nationell fotbollsturnering, och planet störtar i vildmarken. Och där hamnar de i en sorts ingenmansland då, mitt emellan liv och död, där saker ter sig allt mer surrealistiska. Och det är en sorts mellanting då mellan Lost, Flugornas herre och college drama kan man säga. Och sen då i nutid då, så följer vi vissa av de här flickorna 25 år senare tillbaka då i civilisationen, där de har fått en form av kändiskap då, tack vare en mystifiering då kring de här händelserna i vildmarken som de aldrig har berättat om då. Och samtidigt så verkar det finnas någon som är ute efter dem, och ja, någon med kopplingar till det förflutna.
Jaha.
Och den här serien, den är, liksom går ibland på gränsen till det trovärdiga, ska jag erkänna. Det var vid ett tillfälle som jag faktiskt fick spola tillbaka, för jag trodde att jag hade missat någonting.
Ja, okay.
Det, liksom, händelserna gick lite väl fort fram. Sådär. Men på det stora hela så är det här en ganska underhållande serie med mycket bra musik också. Liksom, inte centralt kanske, men det är ju 90-talsrock som tema då, så att PJ Harvey, Portishead och Seal, alla vi som var med där på 90-talet kan ju rada upp dem där. Och ganska medvetet då fångar han väl in då de som var just unga på 90-talet och då tonårsbarnen som kom och växte upp sen dess. Ja, precis.
90-talet är ju väldigt hett alltså bland unga generationerna idag då.
Ja.
Det finns Friends, ju klart. Ja, precis, precis. Ja, det är väl mycket därför faktiskt.
Ja, jag skulle bara vilja hylla ett par skådisar här faktiskt också då, för att huvudrollen då spelas av Melanie Lynskey. Känner du igen det namnet?
Nej,
eller vet du?
Nej.
Du känner säkert igen hennes ansikte, för hon var ju med då i Castle Rock, Don't Look Up, och sen så är hon faktiskt med i episod 4. I The Last of Us, som vi då inte har sett än, men som kommer till veckan. Och sen så är det då en yngre huvudrollen då i den andra storyn, spelas av Sophie Thatcher, som inte ska blandas ihop då med Sophie Turner från Game of Thrones då förstås. Men Sophie Thatcher är säkert en så här kommande kanske gå samma väg då som Sophie Turner, för hon ska vara med då i en kommande Stephen King-filmatisering The Boogeyman då, så hon är lite up and coming. Men störst behållning är faktiskt, alltså det är en väldigt bra rollista ska jag säga, och ganska, alltså Melanie Lynskey är ju det största, eller inte det största namnet, men har ju huvudrollen då, men sen så har ju då Christina Ricci då som ju har fått en liten revival med Wednesday får man säga.
Det får man säga.
Och här spelar han ju en sorts gullig, översympatisk psykopat och lite Wednesday.
Ja, jag tänkte
också,
säga det. Det är ju...
och kontrasten faktiskt mellan henne och Juliette Lewis då, som spelar ju samma roll då som hon alltid gör då, så mörk outsider. mellan de två då är väldigt rolig och liknar ju faktiskt det mellan Wednesday och hennes rumskompis då, liksom nära. Så. Ja, men som sagt, serien ligger på Sky Showtime och inte på Netflix eller HBO, där den säkert hade fått mycket bredare spridning. Men den har faktiskt prisat en hel del då. Den nominerades bland annat för 7 stycken Emmys, både för produktionen och skådespelarinsatserna då. Och en säsong 2 är faktiskt klubbad, den kommer ganska snart här, 24 mars. Och då kommer även Lauren Ambrose, som man känner igen då från Servant och Six Feet Under, till rolllistan då. Och sen så såg jag då i trailern att Elijah Wood var också med faktiskt.
Jaha.
Så det är kul. Tunga namn.
Ja.
Så det är en liten slamkrypare som jag tycker är värd en titt i alla fall. Så att det blir kul att se säsong två också.
Jag hade inte hört talas om den faktiskt innan du tog upp den.
Nej.
Men jag har också en... Mina två tips är också... Finns någon form av tema i det också, skulle man kunna säga. Men mer på innehållet än på formen. Och jag skulle vilja börja med att bidra till den i alla fall delvisa hypen av Severance på Apple TV. Det råder ju ganska många olika åsikter om den, men alltså jag tycker att den är otroligt välspelad. Den har en fantastisk produktionsdesign och den här tidlösa världen som man inte riktigt vet när den utspelar sig. Det känns som att det skulle kunna vara nu, men bilarna är ju gamla och datorerna är ju närmast antika. Men allt annat känns liksom nutid och fräscht, så att det är väldigt svårt att placera serien i var den är någonstans.
Ja, de har ju kommit på vissa ställen längre än vad vi, alltså det känns ju lite framtidsskildring samtidigt också, va?
Ja, precis, även om bilarna är gamla. Så att det är liksom, det känns väldigt sådär... postmodernt skulle man väl kanske kunna säga. Ja. Även om det var länge sedan man behövde använda det uttrycket. Men och sen är det väldigt, väldigt snygg. Alltså en otroligt snygg serie visuellt, tycker jag. Och sen är det ju spännande som bara tusen. Och den blir ju bara mer spännande ju längre man följer med. Och ordet Severance betyder ju avskiljande eller splittring. Och det är ju det som är navet då i Severance. För att det är en arbetsplats där en grupp människor då jobbar med något som är så hemligt att deras arbetsjag spaltas upp och skiljs ifrån deras privata jag. Det vill säga att den ene inte har någon aning om vad den andra gör. Arbetsjaget vet inte om det privata jaget har barn, lever i relation med en man eller en kvinna, kan laga mat eller kan gå på lina. Mm. Och vice versa då.
Alltså, precis, för de pratar ju om varandra som att de är olika personer, eller hur? Alltså...
Nej, precis. De är ju fullt medvetna om att deras andra personlighet, så att säga, är någonting helt annat. Men de som är på jobbet och som bara då är på jobbet, så att säga, som bara existerar då 8 timmar om dagen, de får ju en egen relation med de kollegorna och så vidare. Och vet ju att så att de känner, alltså när de kommer in på jobbet, så är det precis som att de alldeles nyss har varit där. Men de har ingen aning om vad som händer under tiden. Och det är som de där motståndarna, för det visar sig att vara väldigt kontroversiellt det här. Och motståndare mot det här avskiljandet då, eller splittringen, säger ju att i princip skulle du kunna sitta och vara massmördare och ha ihjäl folk hela dagarna när du är på jobbet utan att du vet om det. Ja, så att... det är ett väldigt intressant dilemma. Det är en liksom perfekt work-life balance.
Ja, just det.
Man är bara 8 timmar på jobbet och man är inte stressad när man kommer hem. Man vet inte vad man har gjort. Liksom. Ja, men hela samhället då, som serien utspelar sig, styrs mer eller mindre av det här bolaget som de här splittrade personerna jobbar åt. Och det indikeras att det finns liksom ett styre som agerar under radarn, som övervakar folk och har en egen hemlig agenda. Och det finns såklart också en form för motståndsrörelse då, som jobbar mot det här avskiljandet och mot det här företaget. Serien har ju strålande skådespelare med favoriter då, som Patricia Arquette, John Turturro och Christopher Walken. Och i huvudrollen så ser vi den fullständigt eminente Adam Scott. Jag blev helt tagen när jag såg honom. Alltså, han har ju varit med i Big Little Lies, där spelar han då Reese Witherspoons bedragne man. Och han har också en ganska stor roll i komediserien då, Parks and Recreation. Men det är ju första gången som man får en huvudroll, i alla fall som jag har sett. Och jag måste säga, jag blev verkligen, verkligen imponerad över honom. Jag tycker han är magnetisk i den här rollen.
Ja, vet du, jag såg faktiskt en bild idag i sociala medier med Adam Scott och Aubrey Plaza och han Nick Offerman som spelar i tredje avsnittet. Alltså han har ju huvudrollen då i tredje avsnittet på The Last of Us.
Ja, och han
det
är också...
Det stod så här, för alla tre kommer ju från Parks and Recreation.
Ja, precis, precis.
Så det var så här, nu äger de liksom serievärlden här.
Ja, det är ju kul det där. För att jag menar, Parks and Recreation var ju den var ju stor, för att den, jag vet inte hur många säsonger den fick, men 8 säsonger eller någonting, tror jag.
Ja.
Men det känns som att den aldrig fick något sådär ordentligt genombrott i Skandinavien. Men, den har i alla fall haft mycket, dragit långa trådar kan man säga.
No.
Men det var då mitt ena tips. Och mitt andra tips handlar också om en hemlig och skrämmande övermakt som styr sina invånare. Jag vill nämligen tipsa då om dokumentärfilmen Navalny, som nyligen också Oscar nominerades i bästa dokumentär då. Och den ligger på HBO Max och handlar om den ryska oppositionspolitiken, advokaten och antikorruptionsaktivisten Alexej Navalny. Okay. Filmen har samma spänningskurva som en riktigt bra thriller. Alltså vi är med i Navalnys arbete som oppositionspolitiker och följer med på nära håll i den exil han tvingades till efter att ha blivit förgiftad under ett besök i Sibirien. Jag vet inte om du följde med i det, men det var ganska mycket så här nyhetsrapportering och så där, i och med att han är den enda liksom, han är ju bilden på oppositionen i Ryssland.
Ja.
Så att folk är väldigt nyfikna på honom.
Ja.
Förstås. Och då när han blev förgiftad, eller misstänktes ha blivit förgiftad under en flygning då på väg från Sibirien, så blev det mycket, väldigt mycket internationell uppmärksamhet omkring det här.
Mm.
Och Kreml förnekar förstås all inblandning i det där, hans sjukdom, men de tillät i alla fall att han transporterades från ett ryskt sjukhus till Tyskland för behandling. Och där blev det väldigt tydligt då att han var förgiftad, och det kunde de ju slå fast genom att göra undersökningar. Sådär.
Ja.
Och där är vi ju med. Och efter att han då tillfrisknar så försöker han tillsammans med en datajournalist att lista ut vem det var som hade förgiftat honom. Och han lyckas faktiskt att definiera vilka som kan ha varit ansvariga för. Och filmens nyckelscen är när han ringer till de här agenterna och utger sig för att vara en av underrättelsetjänsten och börjar ställa frågor om vad som gick snett när Navalny skulle dödas.
Aha.
Och det är alltså på så många sätt ren filmhistoria. Alltså det är en fullständigt episk scen, och jag ska inte spoila den här, men bara säga se Navalny, för att det är, och det är ju verklighet, och det blottlägger liksom hela Kremls arbete och hur de går tillväga och så vidare på ett otroligt sätt. Man förstår inte, det är klart att det är nog inte alla ryssar som har sett den här, men det är väldigt svårt att förstå att det här försiggår liksom i 2022 och att det bara är möjligt att sitta som politiker och bara förgifta sina meningsmotståndare.
Ja.
Filmen slutar med att, och det kan jag ju spoila för att det vet, om man följer lite med i utrikespolitik så vet man att han sitter ju i fängelse idag. Han åkte tillbaka till Ryssland för att fortsätta jobba som oppositionspolitiker.
Mm.
Och greps förstås direkt när han landade. Och det visste han ju om.
Mm.
Men han kände inte att han hade något alternativ. Det är så han måste jobba, och då måste han vara i Ryssland. Så nu sitter han ju i fängelse i Ryssland, och det, ja, vi får se vad hans chanser är för att komma ut. Man skulle väl också kunna tippa att den har en ganska stor chans för en Oscar, va? Alltså det skulle ju lätt vara en ganska lätt giftpil att skicka till Kreml för Hollywood i den här ganska infekterade världstiden i världen.
Ja, jag tänkte att vi kunde kika lite grann på lite framåt här och se vad vi kanske hitta något tips eller två på kommande saker.
Gärna.
Jag har tänkt på regissören och manusförfattaren Rian Johnson. Och han har ju fått någon form av trademark genom att sätta samma klyftiga och oförutsägbara manus, får man säga. Mm. Som i Looper, där en kontraktmördare jagas av en yngre version av sig själv. Eller som i Knives Out, och som blev hans, ja, på sätt och vis hans genombrott som ett namn i alla fall för den breda publiken. För Star Wars The Last Jedi handlar väl mer om Star Wars än om Rian Johnsons egna visioner.
Ja, ens ego är ganska väl gömt i dem när man regisserar dem, tror jag.
Eller hur? Ja, men jag tänkte vi kunde bara få höra ett par ord om hans tankar om bra vändningar i ett manus.
A plot twist is just something in a movie that is a big hinge moment that you don't see coming. And I think it's not effective when it feels like it comes out of nowhere and is disconnected from what came before it. Whereas if it feels like the culmination of something, or if it's a surprise, but it's a surprise and it connects up with things from earlier in the movie, then it feels satisfying to an audience. When you're plotting something out, the worst way you can possibly approach it is to think what would be the craziest twist to throw at the audience. I don't think you should think in terms of plot twists. I think you should think in terms of the logic of the story and think about kind of the overall arc and Think about kind of the spine underneath it and what dramatically makes sense. Once you start thinking of that in terms of the perspective of your main character and putting yourself, seeing it through their eyes, it's going to lead you to opportunities.
I suspect foul play.
Rian Johnson har ju moderniserat pusseldeckaren med Knives Out och den nyare då, Glass Onion, som kanske inte var riktigt lika bra som Knives Out.
Jag tycker inte det, jag var lite besviken faktiskt.
Men i alla fall så gör han sin tv-debut nu med serien Poker Face, till vilken han har skrivit och regisserat alla 10 avsnitt. Så det här är ju riktigt premium helt enkelt. I rollen då i Poker Face så ser vi Natasha Lyonne från Netflix-serien Russian Doll. Och precis som i Russian Doll, har du sett den?
Eller? Nej, jag har inte gjort det. Nej.
Nej? Jag har sett några avsnitt. Jag tycker det kanske blev lite... Den har ju en sån här repetitiv berättelse. Hon dör i varje avsnitt. Liksom.
Men, aha.
Så jag tyckte den kanske var lite stagnerade. Men i alla fall, så väldigt udda serie. Och hon står ju verkligen ut som en speciell karaktär också. Självklar mittpunkt i allt som hon medverkar i. Men, hon har ju väldigt hes röst och stort burrigt hår liksom, och syns och hörs liksom, överallt. Så där. Och i Pokerface då, så spelar hon Charlie, som har en extraordinär förmåga att avgöra när någon ljuger och blir på så vis indragen i olika typer av brott och mysterier. Då. Så hon reser runt i sin Plymouth Barracuda, och vid varje stopp då, så möts hon av ett gäng karaktärer och märkliga brott då, som hon inte kan låta bli att lösa.
What's it like? Always knowing the truth.
There's nothing mystical about it. I could just tell.
When anyone is lying.
Yeah. I know what you did, you psycho.
You're gonna find Charlie Kerr, and you're gonna bring it to me.
You live on the road, right?
What's it like? Leave everything behind. Start fresh.
I got wolves on my fender. Oh, I gotta keep moving. Holy, holy. It wasn't an accident. I think there's been a murder.
Rian Johnson har ju också samlat en rad stora namn till rollerna i de här olika avsnitten. Det är avslutade avsnitt då, förstås. Och till exempel så ser vi Adrian Brody, Chloe Sevigny, Ellen Barkin, Nick Nolte, Ron Perlman och Joseph Gordon-Levitt också. Han är ju med i nästan alla Rian Johnsons filmer.
Ja, inte Glass.
Nej, han kanske inte var med där. Nej, han spelar ju huvudrollen i Looper och med flera.
Ja, just det. Men,
i alla fall, Pokerface görs ju då på beställning av streamingtjänsten Peacock, och första avsnitten har redan släppts i USA då, eller på den här tjänsten. Peacock finns ju inte i Sverige, men då brukar innehållet faktiskt hamna på just Sky Showtime, som jag precis har signat upp mig för Yellow Jackets. Då. Mm. Så som nybliven prenumerant då, så väntar jag förstås ivrigt på att den ska dyka upp. Har tyvärr inget datum, men...
Det var det inte så också att det var stängda, alltså avslutade avsnitt, va? Så att,
ja, exakt. Precis.
Ja, det är ju väldigt kul. Det är ju skönt att det också kan ha ett liv i en streamingvärld. tycker jag. Som omväxling sådär. Det är inte samma förpliktelse.
Nej.
I mean, jag tänkte faktiskt överraska mig själv genom att säga att jag ser fram emot att se Knock at the Cabin.
Mm.
Jag var ju precis som alla andra då fullständigt mindblown där för typ 24 år sedan när Sjätte sinnet kom. Och då var jag ju övertygad om att en ny mästerregissör hade fötts då i M. Night Shyamalan. Men sen...
Han gjorde ju något väldigt speciellt med den faktiskt.
Han gjorde ju det. Alltså... Ja, precis. Mm. Och det kändes ju som att okej, här har vi fan en ny mästare på väg liksom. Mm. Sen kändes det väl inte så. när han skulle leva upp till succén liksom. Och jag har inte sett en enda film som han har gjort de senaste 10 åren, och det känns liksom så repetitivt och schablonaktigt och så vidare. Han visar upp en värld som är fin och idyllisk, och så är det ett stort twist, och så visar det sig att det inte alls är som man tror liksom. Så man har bara försökt att liksom återskapa på något sätt Sjätte sinnet twisten liksom. Men i den här nya filmen då, Knock at the Cabin, så ser det ut som att twistet liksom ligger i filmens början, och det känns som att det är en handling som lånar lite från Funny Games, Michael Haneke's Funny Games, som ju är kanske ett av de mest skrämmande filmerna som finns. Det är ju en familj där det kommer två unga män och frågar om de får låna ägg. Och sen så kidnappar den här familjen in i huset då. Och så är det, finns det ju ett dilemma, så här, Sophie's Choice-dilemma ser ut att finnas här i Knock at the Cabin. Och det finns ju någonting som är väldigt intressant i sådana här dilemman, tycker jag. Alltså dilemman är ju alltid starkt innehåll, kan man säga. Och så för någon vecka sedan där då, innan filmen hade premiär, så kom det ganska spännande recensioner från bland annat då Fandango, Digital Fix och Digital Spy. Och Matt Maton från Total Film skriver att det är den absolut bästa filmen han har gjort på 20 år. Så jag blev pepp helt enkelt. Jag började se fram emot att återknyta vänskapen då med Shyamalan. Och sen blev mitt liv då som en Shyamalan-film. There is a twist. för precis innan vi skulle spela in den här podden så landade recensionerna från The Guardian, Variety och Rolling Stones. Lite mer namnkunniga magasin då. Och låt mig säga så här, att de recensionerna var annorlunda än de från Fandango, Digital Fix och Digital Spy. Och jag såg länken då till The Guardian, och där stod det så här: Shyamalan does it again. Och jag tänkte så här, okej, kul liksom. Det är liksom samma spår då som de andra recensionerna. Och jag tänkte, han är kanske på väg tillbaka. Och så klickade jag på länken och såg att meningen fortsatte: in the worst way. Ja, en tvåa. Ja, Variety avslutar recensionen: it's no surprise to be let down by a Shyamalan movie. Och Rolling Stone ställer helt sonika frågan: is Shyamalan doing okay? Ja, nej, vad fan, jag håller fast i min peppa, så hoppas att han kanske är tillbaka. Filmen har ju premiär i USA här i helgen, så att ja, vi får se. Jag ska se den i alla fall.
Det blir kul att höra din recension efteråt.
Kanske.
Nej, jag delar faktiskt din pepp. Jag tycker det här dilemmat som du nämner också är ju väldigt, alltså jag fattar inte hur han ska lösa det.
Nej.
Jag förstår inte hur det kan bli. Ja.
Det känns ju också som att hur fan ska han hålla att göra en hel långfilm på det liksom.
Ja.
På ett beslut som ska tas. Men det är det, men jag blir nyfiken i alla fall. Och så är det ju faktiskt, det är bra skådespelare. Bautista där är ju den här gigantiska människokroppen som han har, kan ju se väldigt förpinad ut på något sätt liksom. Han får ju lysande recensioner även i dåliga recensioner.
Det var en Oscarsvarning till och med. Alltså,
ja,
typ
till och med.
Den,
ja, jag tycker det blir spännande. Och jag hoppas att vi kan bli vänner igen, Shyamalan och jag.
Och det tycker jag var en bra avslutning. Och det var väl egentligen allt vi hade för den här veckan.
Ja, det var det vi tyckte var veckans bästa. Och nästa vecka är vi tillbaka med nya tips. Och ja, så får vi se vad som har hänt under veckan, som vi kan rapportera om.
Tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs.